På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Han där, han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
God morgon och välkomna till Fotbollsmorgon. Vi skriver in fredag den 9 september och idag sitter David Fjell här tillsammans med Samuel Lidsholm och Sabri, min gode vän och kollega. Hur är läget med dig, Sabri?
Nej, men det är helt underbart. Jag hade en rolig start här på morgonen innan, så det, nu är man igång redan.
Vad var det som var roligt innan?
Nej, men dels att du kom och frågade om det inte var mjukisbyxa-tema, vilket jag inte förstår. Vi är alltså fredagen är de mest välklädda dagarna här på Fotbollsmorgon. Och så frågade jag varför hade mjukisbyxor, så det var också en lite kul story. För då pratade du om att ni har städat hemma idag. Och då ville du liksom att alla dina fina kläder skulle tvättas och sådär. Så då tog du på dig gröna mjukisbyxor och lila t-shirt.
Ja. Nej, men så kan det vara. Om man hade gjort en fulltolkning av det, Samuel Lidsholm. Det är ju så att du och jag är väl de enda på Dobb som tränar regelbundet.
Ja, men du lite mer än jag.
Ja, jag är väl mer en elitsatsande individ än vad du är. Ja,
precis.
Välkommen hit, Samuel Lidsholm.
Tack snälla.
Känner du till en stad i, jag tror att det är Västergötland, som heter Lidköping?
Mm.
Ska kolla på Otto och se om jag fick landskapet rätt, eller hur? Visst blev det det? Landskapet rätt.
Västergötland,
ja.
Skaraborg.
Vi hade ju med oss Gustav Norlin igår. Han spelar fotboll i Göteborg. Han var i Varberg.
Ja.
Han har varit i Skövde AIK också.
Mm.
Där blev det en liten diskussion. Tydligen, om man är från Lidköping så tycker man extremt illa om folk ifrån Linköping.
Ja, okay.
Och för att de då ska liksom kunna differentiera sig själva från Linköping, som är den större staden som ändå har Saab och liksom stora industrier. Mm. Det går ganska bra för Linköping. Inte lika bra för Lidköping. Så då har de försökt att liksom komma på någonting. Och då är det att de förkortar sitt stadsnamn Lidköping till Lisch.
Mm.
Och en gång i tiden då så försökte kommunen trycka upp kepsar med Lisch. Och för att markera att de ändå inte är liksom fattiga kusiner från landet i relation till Linköping.
Ja.
Så gjorde de dollartecken på S-et. Är inte det
mäktigt?
Ja. Är det mäktigt då? Jag vet inte vad tanken... Alltså när jag ser den här bilden, det känns bara så...
Nu får du tänka bort att liksom objektet som kanske har kepsen på sig inte är representativt för...
Det känns ju väldigt... Det känns ju som något typ Elfsborg skulle kunna på sig om de vinner SM-guld. De trycker upp en sån där rosa där det står en Ellos på.
Ja, det skulle de kunna göra. Men framför allt så måste man ju ändå tänka på, det här är inte bara en klubb som trycker upp det här. Det här är en kommun, det är en stad som gör sin grej här.
Det är helt otroligt.
Ja. Men det är saker vi får lära oss när vi jobbar tidiga morgnar i Fotbollsmorgon. Och för er som var med igår och sen på eftermiddagen så kanske noterade att drottning Elisabeth gick ur tiden igår, 96 år gammal. Och det ryktas om att detta kommer få konsekvenser även för idrottandet i England. Det har ju utlyst 10 dagars landsorg, eller ska göra. Och vi har med oss Frida Fagerlund som är korrespondent i London och jobbar mot Sverige. Och först, Frida, god morgon.
God morgon, David. Det är väldigt tidigt faktiskt. Vi är ju en timme back dessutom här, men ja, lika bra att komma upp på morgonen.
Ja, innan vi går in på lite tråkiga saker som död bland kungligheter. Vet du vilken fotbollsspelare som hade en blogg en gång i tiden som hette just En timme bakom? Eller var det en timme före han var då?
Du sysslar alltid med dina quiz, gör du inte det? Sätter mig alltid på pottan. Jag vet tyvärr inte.
Juan Mata.
Ah,
han körde han bloggade och körde då en... med just tidsdifferensen, den här timman.
Sen för övrigt, svensk respektive.
Har han det? Mm. Vem då?
Ja, det vet jag inte. Hon är svensk.
Okej.
Okay. Hon skrev på för Galatasaray igår.
Gjorde hon det? Eller
ja,
han? Okej. Okay. Det gjorde ju Icardi också.
Ja, de har varit fint och mycket här på slutet.
Låt oss återkomma till Matas svenska flickvän och Galatasaray lite senare. För Frida, det här var ju liksom på gång redan tidigt på eftermiddagen igår, så skickade hovet ut någonting som de aldrig brukar göra, alltså kommentera hälsan på drottningen. Då kände jag och många med mig, det här är inte bra. När fick du reda på att det var så pass kritiskt?
Man såg lite tecken, eller man har sett tecken de senaste dagarna. Vet att BBC-personalen där var klädda i svarta slipsar redan i sitt morgonprogram. Så att det kändes, eller det hängde snarare lite i luften att det här skulle komma. Så att även om det inte var en chock, så blev det ju ändå överraskande med tanke på att det inte var så många dagar sedan som Elizabeth, som hon hälsade på Liz Truss då, som är ny ledare här i Storbritannien också. Men ja, vi har väl alla känt att det här var på väg egentligen det senaste året. Och hon har varit väldigt bräcklig sen prins Philip gick bort framför allt. Så att kanske ingen större chock, men det blir ju ändå väldigt speciellt med tanke på hur många år hon faktiskt har lett det här landet. Mm. Det är ju helt otroligt egentligen.
15 premiärministrar lyckades hon städa av under sin tid. Första var Churchill och den sista var Liz Truss. Där får hon ihop sin regenttid. Om vi går över på det som kanske då kommer hända med fotbollen, så är det ju snack om att de kommer ställa alltihopa. Det ska ju vara förbjudet med comedy clubs och sports och entertainment och sådana saker. Kommer det här påverka Premier League?
Ja, det kommer påverka. Sen vet vi inte i vilken utsträckning det kommer att påverka. Visst, det är 10 dagars landsorg, men jag har väldigt svårt att säga att Premier League kommer, att man kommer ställa in flera matcher. Beroende på vem man pratade med igår så hade alla olika uppfattningar om vad som skulle ske. Nu verkar det ju som att de flesta tror att i alla fall helgens omgång kommer ställas in. Men det finns även de som menar på att det är så mycket pengar i Premier League att det kommer krävas en hel del ändå för att det här ska ske. Alltså andra sporter som cricket och sådär var ganska snabba ute med att ställa in sina helgomgångar. Men ja, det återstår att se då vilket beslut som Premier League kommer fram till. Jag kan förstå att man kanske har svårt att acceptera, men i alla fall förstå varför man skulle ta ett sånt här beslut. Men det är ju tradition någonstans, och traditioner är ganska, ganska svåra att bryta.
Jag har ju inget problem med om det skulle ställas in på grund av det här, och jag älskar att cricketsporten gick i bräschen och markerade att det är så här man gör, och jag är inte dugg förvånad av att cricketsporten gör det. De är väldigt in character nu. Frida, när vi ändå har det på tråden då, kanske någonting som drunknade i den andra nyheten är ju Graham Potter. Så jag tänkte på det igår kväll, att det här försvann fort från The Headlines i England.
Kanske lika bra.
Men vad är de reaktioner som du ser och har sett nu på att han då ska ta över Chelsea?
Jag fick ett litet irriterat mejl från en läsare på Aftonbladet då, som menade på att vi skrev alldeles för mycket, eller jag skrev alldeles för mycket om Graham Potter och jag pratade alldeles för mycket om honom. Men faktum är att det har varit ett massivt intresse för det här. Och det är väl också för att Potter har en sån speciell bakgrund, att han lite grann kom från ingenstans ur engelsk synvinkel, och att han inte har någon jättebakgrund som spelare själv och tog den här vägen till Sverige och tillbaka, och sedan då har klättrat ganska snabbt eller fått ett väldigt gott rykte på väldigt kort tid då i Swansea och Brighton. Så att det är en jättenyhet, inte minst då från att, eller med tanke på att Chelsea, historiskt sett så har de ju oftast gått på de största namnen, och Graham Potter är ju snarare det mest spännande namnet och den mest långsiktiga lösningen. Så att det ska bli väldigt spännande att se hur det går för honom, men känner mig ändå ganska lugn i att oavsett hur det går för honom så tror jag inte han kommer skada sitt rykte sådär jättemycket. Han vet förstås att det är stor skillnad på att träna Brighton kontra att träna Chelsea, men samtidigt så det är en svår miljö att arbeta i. Alltså det är mycket politik bakom kulisserna, det är spelare som kanske har helt andra typ av egon än möjligtvis vad Brighton-spelarna har. Så att det blir en väldigt stor utmaning för honom. Håller tummarna för att det går bra också.
Mm. Senaste gången Chelsea plockade en ung, talangfull tränare som de då, nu är inte Potter jätteung, jag tror att han är 47 år. Just så här med att nu ska vi vara långsiktiga och nu tar vi en som har en metod. Vet ni vem det var?
Frank Lampard eller?
Nej, Vias Boas.
Mm.
Så det skulle också vara ett långsiktigt projekt. Likt det här. Femårskontrakt där de ska utveckla sitt spel och ge honom tid. Det är vad de säger. Det som kanske ligger i vågskålen för att det kanske skulle funka, det är ju att ägaren då, Bowley, har LA Dodgers. Och de gjorde av med en tränare ganska tidigt när de tog över. Och sen 2016 har den här tränaren suttit på sin tränarpost. Även fast det gått upp och ner, så han varit väldigt så här, det här är vår tränare. Så att det kan ligga i papperna att de har en annan strategi långsiktigt. Men det de gör är ju väldigt mycket gamla Chelsea in character. Alltså sparka tränare så här
fast tidigt.
Värva för mycket pengar. Men den köper jag att man gör när man tar över. Det gjorde Abramovich också. Många gör det att man vill gå in och med en smäll. Och det är också givet tycker jag att man på något sätt försöker sätta sin tränare. Men det är konstigt att göra de stora värvningarna först. Ja, och alltså, att han får peka ut spelarna.
Problematiken tycker jag inte att man värvar för stora pengar. Det kanske att man lägger för stora summor på vissa spelare av de man har värvat. Jag tycker inte alla spelare de har värvat för de enorma summorna är värda de enorma summorna. Om man säger så. Man hade kunnat gjort bättre. Man hade kunnat förhandla bättre om de här spelarna helt enkelt. Kanske inte lagt ut enorma summor.
Men min bild, Frida, är inte att Bowley har varit så speciellt intresserad av att förhandla likt många andra. Kolla bara det på det sättet han försökte köpa Gordon från Everton, så var det ju nästan, det blev ju nästan sjukt till slut. De säger så här, vi vill ha 15 miljoner pund. Ja bra, då betalar 25. Alltså vet så här, han, det var ungefär som monopolpengar är rätt mycket för han är Cassidy från Inter var ju samma sak. De säger någon summa, han bara, ta 20 med en gång så får vi det här klart. Alltså vet, han har kastat pengar omkring sig på ett sätt som
en jänkare gör.
Ja men precis.
Och ge 7-årskontrakt och så.
Ja men de är smarta. Det är ju ett sätt att komma fram runt det finansiella, att de sprider ut kostnaden för en spelare över 7 år. Sen är inte jag säker på att de kommer ha dem där så länge, men det är klart att de städar böckerna ganska bra och det ger utrymme för andra investeringar under tiden. Det är därför de sätter de här jättelånga kontrakten. Avslutningsvis ska jag svara lite grann också på som Chelsea-fan. Så det är ju han, att ta över efter Tuchel är inte helt lätt. Nu pratar jag inte kanske spelargruppen, utan att ta över klubben. I och med att han blev så hårt förknippad. Han var verkligen en av oss. Det klubben var genom där klubben höll på att gå i putten helt och hållet. United och Barcelona ville ha honom under våren. Men han satt kvar och sa I belong here. Det här är min klubb. Det här är mitt projekt och så vidare. Och sen så tog han ju nya ägarna väldigt under guider dem lite grann i början. Så att han har ju alltid han blev ju en symbol för det genuina, att han står för någonting. Och han har blivit en Chelsea-man. Och ur det perspektivet så tror jag liksom att komma in efter honom just nu, i och med att han inte har gjort bort sig sportsligt, är jobbigt för den som kommer, alltså för Graham Potter.
Garanterat.
Men det, jag noterade också med, Potter har varit ganska smart, nästan alla klubbar han har kommit till, nu vet jag inte vad Östersund, men Swansea och Brighton, om ni tänker på, så spelade inte han den typen av fotboll som han gjorde efter ett tag, utan han börjar och då är han ganska liksom pragmatisk. De spelar mycket enklare typer av fotboll. Han liksom drillar inte in dem i sitt sätt att tänka och liksom den metoden, utan det kommer successivt. Och det är ju klart att med den kvaliteten som spelarna har i Chelsea så kommer de kunna spela hans fotboll. Och det är lite intressant med det han gjorde i Brighton, att Pep Guardiola sa ju det några gånger, att det laget som har varit svårast att möta taktiskt, det har ju alltid varit Brighton. Och visst, du känner också igen hur Pep har hyllat hans Brighton.
Ja, nej, men absolut. Och jag var för någon månad sedan, så var jag uppe i och hälsade på Forest Green Rovers, som ju Ian Birchnell tränar numera. Och han är ju en väldigt god vän till Potter och tog ju över då Östersund, som vi alla minns. Och gör ett väldigt fint arbete i Forest Green Rovers nu för övrigt. Och de skulle ju mötas i ligacupen, och jag frågade då, ja men vad har du för plan nu? Du känner ju Potter så himla väl. Varpå han svarade att det är helt omöjligt att förbereda sig mot ett lag som Graham Potter tränar, för att de kan spela precis hur som helst. Och han berättade att han blev så förvånad av det när han kom in i Östersund också, att det här gänget kunde, ja men de kunde skifta från 3-5-2 till 4-3-3.
Eller 4-4-3.
Ja, ja. Ja, alltså 4-4-2. De kunde spela precis hur som helst. Och det är ju på något sätt, har ju alltid varit Potters mål, att de ska kunna vara så där flexibla och skifta mitt under match. Och liksom tittar man nu på Brighton, hur de spelar, det är ju helt galet egentligen. Alltså vilken uppställning. Ja men ta mötet med Man United. De ska möta Man United på Old Trafford, och sitter han där och tänker ut en plan på sin kammare dagen innan. Och sen så kommer han fram till dagen. Ja men vi trycker upp hela laget i någon sorts liksom superoffensiv uppställning, där Leandro Trossard får spela wingback, fast han är inte wingback, för han är så pass högt upp i planen, och sen så packar vi ihop centralt och så blir det jättebra, kör vi lite långbollar. Alltså han sätter en plan för varenda motståndare, och han är så himla smart när han gör det, och det faller väldigt ofta väl ut också. Så jag håller med just det här att han får liksom bättre spelare att arbeta med nu. Jag tror att det kan bli väldigt, väldigt bra, men som sagt, då måste liksom politiken bakom kulisserna, den måste fungera för att han ska kunna lyckas också.
Yes. Frida Fagerlund, hon jobbar för Aftonbladet och via Play, man säger, eller via Satt, via Play
tror jag. Via Play.
Ja, där som fotbollskorre. Har det gått?
Detsamma, tack för att jag fick vara med.
Hej. All right, där täckte vi lite grann. Vi är klara med Chelsea, känner jag. Eller,
ja, men jag vill bara sticka in lite om Graham Potter. Och jag är väldigt fascinerad. Sabri vet ju, vi pratade lite innan, inte lika
imponerad. Ja, men du är en
Graham
Potter.
Men jag är ju verkligen Graham Potter beundrare, med att jag har spelat med många som har haft honom som tränare. Och den enda anledningen till att jag har kollat Brighton de senaste åren är för att han tränar då där. Och jag vet inte om man känner så här att han har varit i Sverige, från Sveriges division 2, och man har följt hans resa lite. Det är därför man gillar honom. Men jag är också väldigt fascinerad över hur han jobbar med kanske funktionellt tekniskt sämre spelare, men får dem att se så tekniskt funktionellt mycket bättre ut än spelare som faktiskt inte är bättre än hans spelare. Jag tycker även att han är extremt skicklig på att utveckla sina spelare, vilket jag idag tycker är en bortglömd del av fotbollen. Man snackar lite om att värva, det har ju Chelsea och många andra klubbar gjort. Att värva in kvalitet, och det är en del av sporten, det tycker man ska göra. Men Graham Potter är vad jag vet en av de främsta på att utveckla sina spelare till att bli extremt mycket bättre. Och därav de transferresultaten han har gjort.
Jag håller med dig, men
jag tycker att jag är extremt intressant i alla fall. Och jag tycker inte heller att, som han marknadsfördes i Östersund med att man spelar den här fantastiska fotbollen, vilket jag tycker att han ofta gör, det är inte heller hela sanningen. För som vi såg också mot United premiär, eller Liverpool, möter dem, de har behärskat det här spelet, men de har absolut inga problem att gå bakom. Utan jag tycker att ibland så får han bilden av att liksom vara någon pep light, vilket jag inte tycker att han är på något sätt alls. Utan jag tycker att han är en Jag tycker att han är en strateg.
Men alltså, det är så här. Nu förstår jag liksom Samuel, du känner ju något personligt för Graham Potter. För att han har, men du vet, hade han inte varit i Sverige, vem hade egentligen brytt sig så mycket? Alltså, mig personligen, alltså Potter, han gör typ ingenting med mig. Alltså det är så här, jag hoppas det går skit för Chelsea, och går skit för Chelsea så kanske han får sparken. Alltså det, jag bryr mig inte på det sättet. Det är så här, för mig är det en snubbe som tränade, alltså så här, hans resa han har gjort, den är mäktig. Den kan ingen ta ifrån honom. Och den resan för mig är en inspiration. Men Potter för mig är inte så här som jag ser typ alla, många på sociala medier och Potter. Han är inte, alltså så här, som att det är så här världens svensk som gör någon succé. Alltså jag känner ingenting personligt.
Men du kan inte se att, du kan inte se att det finns något häftigt, att det är människan som tar en annan väg in i fotbollseliten, att han har andra verktyg med sig när han tar över ett fotbollslag, för att han har pluggat andra saker, han har reagerat på saker inom fotbollen som inte funkar, tycker han, och vill göra det bättre. Han kommer med ett annat ledarskap, han kommer med en annan, helt annan filosofi om hur man ska liksom bedriva en fotbollsverksamhet. Det är det som är
coola. Jätteinspirerade. Men måste jag heja på honom? Måste jag inte komma någon?
Nej, jag säger inte det, men alltså just att, nej, så här. Det är väl klart att vi i Sverige är lite överexalterade över fenomenet Graham Potter. Men det som är häftigt är ju ändå borta i England nu, som är stockkonservativa. Det är ju inte bara för att en engelsman som är på väg upp, utan de har ju verkligen sett ett hantverk nu. Ta Danny Welbeck, han var ju slut. Han var ju både slut fysiskt och liksom alla skador, och sen så var han borträknad. Han är ju en jättebra fotbollsspelare, och det är ju Potters förtjänst. Det är coolt att... Ja, men vad som helst. Det är häftigt med Pep och den metoden han håller på med. Det är häftigt att se Klopp och det han gör. Och få, alltså, snacka om tränarhantverk, att få en Henderson, att få Milners, att få Robertsons och sådana att vinna Champions League. Det är ju coolt.
Jo, men det jag kan tycka med Potter, jag förstår att du ur ett supportperspektiv är att det går åt helvete. Det hade jag också gjort om Barcelona anställde Graham Potter. Även fast jag kanske hade varit lite mer fascinerad över tränarsättningen än vad du är. Men jag tycker fortfarande att man måste kunna se den ur aspekten att här kommer en fotbollstränare som är allt annat än dagens fotbollstränare, vad de är. Han, som du säger, han har en utbildning, men inte bara det, utan han har ett sätt att se och spela fotboll på som man inte sett så mycket ofta av tidigare. Och det är ju alltid så när det kommer in en visionär eller någon som gör någonting nästan för första gången, att man blir väldigt fascinerad. Och jag tror att hade vi inte haft han i Sverige så hade vi kanske inte kollat så mycket åt han första gången. Vem är den här? Vi hade inte vetat, det är naturligt. Men
du hade inte kollat nu heller?
Jo, jag tror verkligen efter det man sett med Brighton, efter det de håller på med.
Du hade inte ens kollat på Brighton.
Nej, men förstår du skillnaden? Efter de resultaten han gör nu
så du sa själv, jag kollar på Brighton för att Potter var där, för att han har en svensk koppling. That's it. Hade det inte funnits svensk koppling hade man ju inte brytt sig om...
Du går ju inte kolla på Brighton första året han tar över för att det är så här, okej, jag vill kolla på Brighton. Utan du kollar på Brighton sen för att det är så här, shit, de här gör någonting som är på riktigt bra. Alltså alla deras resultat är ju överprestationer. Alla tränare som någonstans blivit någonting stort och gått till en stor klubb. När du började följa dem, typ Klopp i Dortmund, eller om du var äldre än vad jag var.
Samuel, vet du vad jag menar?
I Porto, nu var det här 2004, jag var 7 år, så jag gjorde inte det. Men det är ju för att någon gång du får ny som att okej, här händer någonting som inte så ofta händer. Då börjar man följa det, oavsett svenskkopplingen eller inte. Det här är bara ytterligare krydda i såsen som gör att Van Graham Potter är spännande.
Jag gillar krydda i sås. Men... skrattar du?
Att du är så störd. Nej.
Men jag menar på hela det här, så många som är rivaler till Chelsea, så vill jag önska honom all lycka.
Nej.
Det är det jag har sett på sociala medier.
Ja, men det är en annan grej.
Och där blir jag så här, nej, så nu har vi gått för långt. Alltså, det är en snubbe som tränade ett lag i Sverige som knappast många respekterar. Alltså förstår du, man gillade Östersund för att man hade barn och vänner och sånt som spelade. Men att rivaler till Chelsea, jag önskar Potter all lycka till, det köper jag inte.
Se höstens bästa matcher med Telia Sportpaket. Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett och samma ställe.
Telia Sportpaket ger dig all sport från Telia och C-more, inklusive Allsvenskan och Superettan från Discovery+. Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, Det kostar just nu bara 499 kronor per månad. Och du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telia Superbox med 4K, Wi-Fi, Google Android TV.
Så, höstens bästa matcher, bara 499 kronor i månaden. Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se/sport. Där ser du Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett ställe.
Tack till Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon. Nu har vi med oss en som jag har fått äran och ni har fått äran att följa under rätt många år. Framförallt så känner man ju efter den senaste veckans besked här. Fan, Patrik Karlsson Lagemyr. Om det är någon som man önskar och unnar en resa framåt nu, är det dig. Men du blev skadad igen. Hur mår du först?
Jag vet inte, det är ni som väcker mig så hela tiden på morgonen här nu. Så jag sitter ju här och kämpar på. Försöker få igång morgonkaffet, men annars mår jag ändå helt okej.
Patrik, tänk dig då när du känner det här att du är trött och sådär. Hur det är för en afrikan att vara uppe vid den här tiden på morgonen så ligger du lä.
Jag ska ha det i åtanke.
Ja, härligt. Så vi kan...
Fast han fick ju gå upp själv. Det var ju din städerska som kom upp och väckte dig. Så det är lite skillnad på nivåer.
Hon har inte kommit då. Skadan, ska vi börja med det lite trist. Och vad var det som hände när du skadade dig?
Nej, jag kände typ direkt... direkt när situationen skedde att... det är någonting som inte stämde liksom. Kände att det vek sig och klickade till och hade ändå förhoppningen över att det inte gjorde så ont. Men man kände att det var lite ostabilt de här bitarna. Sen så var det ju alltid det här att man ska aldrig dra alla slutsatser innan man gjort en röntgen. Men... man hade ändå en baktanke hela tiden med tanke på hur med all rutin man har haft och så. Så det var ju skit såklart.
Och det är korsband igen eller?
Jag har inte valt att gå ut och bekräfta någonting än. Utan vi får se. Det är en försäkringsfråga.
Jag förstår. Så mentalt när det här kommer och givet liksom det du har gått igenom, hur känns liksom viljan att återigen gå igenom en sån här rehabperiod? Finns liksom finns drivet inom dig att ta igenom det här?
Alltså det är alltid så när det väl händer, med tanke på att det har hänt så ofta för mig, så kommer man alltid in i liksom en chock i början. Man kommer alltid in i den situationen. Och det var nästan så för mig den här gången var det ju mer fokus på okej, nu får vi fixa det här så snabbt som möjligt så att man kan börja med rehab. Och det är klart att de här tankarna kommer ju komma under alltså resans gång så att säga. Men vi får man får bara hoppas på att man hittar glädjen och i förhoppning att kunna orka ta sig tillbaka ännu en gång. Jag tänker på att det har man ändå gjort de andra gångerna. Sen så vill man ju ändå liksom försöka göra allting i sin makt. För att i sådana fall kunna säga till sig själv att nej fan, det är ändå allting. Men det kanske inte går.
Finns det någon av de här skadorna som du åkt på där du kan känna att vi kanske gick på lite för tidigt eller vi borde ha gjort någonting annorlunda för att det inte ska hända, eller är det helt utanför er kontroll?
Kanske den första knäskålen jag fick när jag bröt min knäskål, då tror jag att jag kom tillbaka för tidigt. Det kände jag. Jag var inte alls redo egentligen. Jag hade ont i knät innan jag ens kom tillbaka. Och det var ju inte konstigt. Jag fick en stressfraktur några månader efter. I och för sig.
Ja. Du har ju en tränare som du pratar lite grann om nu. Daniel Bäckström. Och det även ryktas om att han börjar bli intressant för andra klubbar.
Vad är det för herre att bli tränad av egentligen?
Nej, det är ju, ska vara helt ärlig, så är jag inte jätteförvånad att det är så. Det är en framförallt en fantastisk människa, tycker jag. Personligen, det känns som att han har lyckats få alla att gå åt samma håll och är så ung. En tränare som sätter krav på andra, visar vad han vill. Det blir liksom så här, eftersom att han är så tydlig med vad han vill, så kan han ju verkligen skälla ut någon för att de inte gör det han säger när det kommer till alla grejer på fotbollsplan. Som en innermittfältare, om inte du kommer och vill ha boll och du bara sitter och gömmer dig, då får du höra det. Alltså ordentligt, för att det är exakt det som han vill få ut. Och jag har lärt mig otroligt mycket fotboll bara på det här året som jag har varit här. Och hoppas att han stannar kvar för Sirius skull. Men jag är inte förvånad över att det är klubbar som jagar honom.
Paka, att vara i Blåvitt är ju liksom, det är det mest naturliga för dig med att du varit där så länge. En stor klubb. Sen gick du till Sirius, en lite mindre klubb. Vad är de största skillnaderna att verka i en av de största klubbarna i Sverige kontra en kanske lite mindre klubb?
Det var också den frågan, saken jag fick när jag snackade med mina andra spelare i Blåvitt som hade varit från mindre klubbar och kommit till Blåvitt. Att du kan inte förvänta dig att det är likadant. Och det var väldigt svårt för mig då att kunna förstå det, som att jag typ hade varit i Blåvitt hela mitt liv. Fast man märker det på många olika sätt. Små saker som att om man skulle ta bilen till studenterna så var man tvungen att ställa det vid dagis. För att kommunen inte tillät att man skulle kunna parkera in i garaget eller ställa sig utanför. Också att kanske dela plan med någon. Vi delade ändå planen med Dalkurd och IK Uppsala, damerna. Och det var inga konstigheter, men det var också sånt som skilde sig ordentligt. Plus att något som jag tyckte om var att vi ändå tränade på matcharenan. Det var något som man saknade i Blåvitt. Liksom man kunde träna, men man hade ju ingen aning om hur planen var egentligen på match då.
Hur är det också med supportertrycket och medietrycket? Kan jag tänka mig lite annorlunda, va?
Nej, ja, verkligen, verkligen. Sen så med handen på hjärtat så är jag otroligt imponerad över hur supportergrejen i Sirius och Uppsala har växt. För jag kommer ihåg när jag mötte dem 2018 måste jag. Då var det på gamla studenterna, alltså på gräsplanen. Och då var det ändå tryck liksom. Men det var inte samma grej som det är nu. Utan det kommer mer och mer folk. Och de har verkligen... Ja, det är en förening som går... Som går alltså uppåt liksom. I utvecklingen, så det är väldigt intressant. Men median är liksom också, ja, den är lite speciell. Liksom så här, bara, vi kommer en gång i månaden känns det som. Och i Blåvitt var det ju tre varje träning.
Paka, tusen tack för att du var med den här tidiga morgonen. Och jag önskar verkligen från hjärtat att du kommer tillbaka och förhåller dig hel.
Jag vill bara säga en grej innan. Jag tycker att det är helt underbart att du går ut och kritiserar på dina öppna kanaler att vi spelar på plastgräs och väldigt dåligt plastgräs i Sverige. Att om vi nu ska ha plastgräs så borde det finnas något krav på själva kvaliteten också. För att vi pratar både om studenterna, så alltså Tele2, det är oerhört dåliga mattor. Det kommer mycket skador därifrån. Vi såg en lagkamrat i dig blev skadad här. Så jag tycker bara att jag tycker det är bra av aktiva spelare i Allsvenskan och i Sverige att man lyfter den frågan i sin egen kanal.
Känner ni att det är underlaget, eller kan det vara en del för dig, underlagsbyten som är ganska ofta då, gräs och plast, eller är det de dåliga plastgräserna som kanske ligger bakom den här skadan på dig?
Nej, men jag skulle inte vara förvånad om det hade funnits facit på att framförallt konstgräset på studenternas har gjort förslitningen på min kropp. Jag känner ju nu liksom, nu när jag inte har kunnat träna det senaste, att mina leder är ju typ, ja, skriker bara tack typ. Med ljumskar, med ja, med fotleder, liksom så hälsenor, liksom så alla sådana små saker. Mm. Sen så är ju liksom konstgräset på studenten är så brutalt dåligt. Så att det blir liksom, det, jag tycker, jag vet inte, det känns lite oseriöst.
Ja, men jag håller med dig, och jag tycker väl att SEF istället för att hålla på med massa andra konstiga saker som, ja men...
Att ha rätt färg på strumporna under de strumporna man har.
Ja, eller vet, alla som sitter anställda typen där uppe på det där kontoret. Så här, slimma det, satsa så mycket pengar som möjligt och hjälpa klubbar som inte har råd och få fram en gräsplan.
De körde ju förut också att man gick in i nummerordning. Det var ju väldigt viktigt för svensk elitfotboll. Det var ja, också parodiskt, kan jag tycka.
Ja, men så är det ju. Så att högst de två elitserierna så måste det vara gräs. Så enkelt är det. Eller hybrid som ni har, eller de har, ska jag säga. Du är ju inte kvar där nere, Paka, men som de har på Gamla Ullevi. Ja, men det kan vi köpa också, men bort med plasten.
Ja, jag ville bara ge han en,
ja, bra. Ja, det är härligt.
En booster.
Han behöver få lite boost nu på morgonen när han är trött uppe tidigt.
Kallt i ringa Rogic, han gillar ju också att prata den här tiden på morgonen.
Han gör det.
Är det Rogic som snackar mest i laget?
Ja, det blir ibland får det bli en mute på sig själv liksom, och bara sänka liksom. Man kommer in där liksom, ja, man sitter hemma på sin morgonkaffe och ska ta sin morgonsnus, och man bara försöker bara komma bort lite. Så kommer in, bara, kommer han in där och börjar knappa liksom, och man bara, vad
händer? Ja, jag kan tänka mig det. Men det här är sista frågan. Om du...
men det är fint.
All right, för andra gången då, ha en trevlig dag. Avsluta där. Så lycka till med rehab och allt det där. Vi ska ta oss an kvällens höjdare och Big Nine, och det gör vi i samarbete tillsammans med Telia och ATG. Och missa för guds skull inte matcherna ikväll i La Liga och i Bundesliga. Mm. Har du någon favoritlag i Bundesliga?
Alltså, skulle jag ändå säga att det är i så fall Dortmund. Okay. Alltså, av någon anledning. Mm. Bara fastna lite på mig.
Hertha Berlin. Jag brukar ju sitta och kolla
annars på
Hertha Berlins faktiskt matcher.
För jag har en kusin som bor i Frankfurt. Han pratar alltid väldigt gott om Frankfurt. Så, och där har jag faktiskt varit. Så kanske det. Men någon liten Dortmundare. Jag vet inte om det är färgerna.
Det är viktigt
eller...
när man ska plocka ett lag. Att man tar... alltså man ska vara liksom relativt ny in då som du blir. Det är att du ska ta en stad som man gillar. Frankfurt är inte lika bra stad som Berlin.
Men å andra sidan så är väl fan Berlin ändå kan vara lite överskattat.
Nej, Berlin är aldrig överskattat. Det är underskattat alltid. Det är ju Big Nine som gäller, och det är ju, den här kupongen går liksom över någon dag, så den blir liksom inte riktigt klar än, men det är ju den här, så att den blir klar först fredag 10, så att det är väl under
ja,
dagen.
Precis. Och vi vet ju inte nu, eftersom det är fem Premier League-matcher på den här kupongen, och vi vet ju inte riktigt vad som kommer hända med dem. Så är det lite svårt att liksom analysera, eftersom det ser ju ut som att med högst sannolikhet att de här matcherna inte kommer att spelas. Och då vet jag faktiskt inte, jag har inget svar på vad...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Nine gör då? Det finns ju italienska, tyska...
Ja, det, om man ska byta ut det. Men det finns ju också möjligheter, tänker jag, som back in the day, att det lottas resultaten. För då lägger man ju då fördelning utifrån procenten som var innan. Ja,
den delen
den skulle ju kunna bli lite tråkigt, men det skulle väl vara den första gången Big Nine lottas, alltså de flesta matcherna lottas på Big Nine. Det är väl de sex första där som i så fall skulle lottas, de som är till helgen. Men vi kommer återkomma till det här i Eurotalk Weekend. Och där kommer det läggas spelförslag och andelsspel och sådana saker.
Det går ju imorgon klockan 9.
Ja, precis. Imorgon är det ju. Imorgon lördag. Men så här är det. Du har fått 1,000 kronor utav oss.
Mm.
Och du ska börja lägga något spel. Och sen ska vi liksom försöka följa det och se hur det går. Det har gått så där för Myggan. Även fast Myggan är i grunden bra. Så han har haft ett tufft start. Så nu ska vi se liksom när vi möter... Sabri mot Myggan, när de ställs mot varandra med den här tusenlappen.
Du hör ju på namnet Myggan. Alltså han har ingen chans mot mig.
Nej, men, såklart.
Ja.
10% är det utav den totala som du lägger in, så idag är det en 100.
Mm.
Hur lägger du den?
Nej, men för jag gillar ju Premier League, för de som inte visste det. Så jag drog ut först en trippel därifrån, och så såg vi det som hände och att det kanske inte skulle spela. Och på grund då av att vi... På grund av att Premier League kanske ställs in i helgen, så gjorde jag en svensk trippel.
All right.
Som jag kände att den här kan jag stå för. Mm. Den här kommer gå in.
Hur ser den ut?
Det är i match nummer 1, det är Sirius mot Värnamo. Oh. Och där spelar jag Värnamo göra över 1,5 mål. Jag tror att det kommer bli en målrik match. Jag tror att Värnamo kommer kunna få in både 1 och 2 mål.
Är det här en liten skräll? Värnamo borta, Sirius...
Det är just bara den individuellt ger 2,65 med odds. Och så som jag ser på Värnamo, jag vet att Sirius ändå är ganska bra defensivt, men det här är en match som... Sirius möter inte Djurgården där man kan vara nöjda med en pinne. Sirius måste vinna den här matchen. Och då
tänker de öppna sig
lite. Då tror jag att det kan... bli lite mer av en anfallsfotboll. För det är så Värnamo spelar. Oavsett hur du än möter Värnamo, så blir det svängigt. Så att Värnamo ska göra 2 mål mot Sirius är som högst roligt. Sen är det 2 matcher där jag tror att båda lagen gör mål. Och det är i Malmö-Norrköping. Och det är i derbyt mellan Hammarby och Djurgården. Där tror jag att båda lagen kommer göra mål. Och där får jag 7,47.
På alla 3 tillsammans?
På alla 3 tillsammans.
Och 100 kronor.
100 kronor.
Så och, du får ut en 700 på det där. Alltså.
Ja.
Ja. Perfekt.
Och, alltså men det eftersom jag ska, nu möter jag ju någon. Nu möter jag ju Myggan. Och det är ju skämmigt att förlora mot Myggan. Så jag tänker att jag går på lite mer safe, men inte liksom 3-åtsare. Men jag ska ligga mellan 5-7. 5-7, 5-7, 5-7. Och så kan, om inte Myggan sätter en 100-åtsare, då kommer han ju aldrig komma ikapp. Så det här är min strategi för det.
För att vinna.
Mm.
Snyggt. Jag ska bara säga det innan vi avslutar. Om du upplever att du har problem med ditt spelande, så är det stödlinjen.se som gäller. Och du måste vara över 18 år för att lägga de här spelen. Igår så spelades det fotboll i Europa. Det var både Europa League och Europa Conference League. Malmö ska vi alldeles strax prata om med Felix Beimo som är med oss. Men Djurgården åkte till och mötte Shamrock Rovers. Fick 0-0. Match som vi har suttit och kollat på, och först och främst är det klart att spelmässigt kan Djurgården prestera bättre, men jag måste faktiskt ändå ge en hommage till supporterna som var på plats. Det är ju rätt coolt att, eller så här, de som bor där i den här lilla Rovers, eller vad det nu kan heta, byn. Och så möter vi möta Djurgården, ett svenskt lag. Alltså, jag tror inte de har, Zlatan kanske någon relation till svensk fotboll och liknande. Och så kommer det här supporterföljet liksom bara kör. De måste bli så jävla chockade över att vi har den här supporterkulturen ändå som vi har. För att igår så hörde man ju dem ganska kraftigt på den där lilla arenan.
Jag läste ganska mycket på Twitter så här att Shamrock och Bayern är ju, de har ju en friendship. Så Shamrock är ganska... De vet ganska mycket om svensk supporterkultur. Jag hörde till och med någon gång under matchen så var det någon djurgårdare som påpekade att de faktiskt sjöng någon Bajensång också, bara för banter, alltså bara för att liksom.
Det är väldigt kul.
Det tycker jag är skitkul, och det var ju många djurgårdare som jag såg som typ inte tyckte att det var så kul och tyckte att det var ju jättelarvigt och så här. Men det är ju jättekul banter, och man har en friendship med ett lag och det är Bajen och det är den klubben man möter största rivaler. Då kan det ju ändå vara lite, lite kul tycker jag, men sen sömn i match eller?
Alltså jag tycker att Djurgårdens första, alltså det ungefär som att de kände att ja, men det här var något nytt. Alltså att nu är de ute i Europa och att ja, men alltså någon form av anpassnings liksom
alltså,
perioder.
Kryss borta är inte ett dåligt resultat.
Nej,
i sig,
för de att torskar ju inte.
Jag tror att väldigt många av, det är väl Molde då som kommer att vara bra på Tele2, men jag tror både Shamrock Rovers och Gent är det va?
Eller Genk.
Någon av dem.
Någon utav dem.
Kommer också få det ganska svårt att gå på Tele2s plastmatta som vi pratade om innan. Jag var på Djurgårdens Europa-kvalmatch där på Tele2 för att kolla fotboll. Och de här lagen, ja, de här lagen som kom dit var ju extremt dåliga på Tele2 allihopa.
Han får super,
och så såg man, och så såg man borta matcherna där de kunde spela fotboll. Så att jag tror att det kommer bli, kan Djurgården ta två, kanske med tre hemmasegrar, då är de ju redan vidare i gruppen. Så att ett kryss borta tror jag att rent strategiskt är ett bra resultat om Djurgården ska gå vidare i gruppen. Jag
har väldigt svårt att tro att de här Shamrock Rovers-spelarna kommer hantera den här plastmattan på ett bra sätt.
De kommer väl göra som Apoel Forden, går in med skruvdobb och tänka, vad fan är det?
Såg du det där? Men, alltså,
hörru, han gick in med skruvdobb på,
bytte ju skor sen. Plastmatta och och man får inte ha skruvat upp på
förstår
konst.
Man byta, så förstår ovetskapen då? Alltså, de har ingen kunskap liksom, om själva konstgräsen. Men jag tyckte till exempel, för jag kollade både Malmö och Djurgården, hade på lite andra matcher i bakgrunden. Det är så här, det är ändå, jag tror att de var väldigt nöjda med ett kryss överlag. Så där. Men man såg ju, man förstod också att det är ett derby som stundar i helgen mot liksom, Hammarby ligger trea, Djurgården ligger tvåa, SM-guldet är inom räckhåll, och det tyckte jag man såg lite på byterna liksom, när man gjorde liksom ett, man gjorde fyra eller tre eller fyra byten i 60:e minuten, och gick Findell, Asoro, Eriksson och jag tror Pierre Bengtsson också av. Alltså det är fyra som man vet, de här kommer ju starta derbyt. Där någonstans kanske man är lite nöjd med krysset då mot Schönblock, för det är alltid svårt tror jag, det kan man se på AIK, Djurgården, Bayern överlag, att matchen innan ett derby, vi såg liksom Bayern, de kollapsade helt mot Norrköping. Men jag tror att det är en liten mental grej att man har det där derbyt. Mm. Man vill inte skada sig, man vill inte ta ett onödigt kort, man vill inte slita ut sig för mycket. Och det kanske låter konstigt, men jag tror att det ligger lite psykologiskt i spelarnas huvud när det stundar ett stort derby.
Mm. Ja, men efter. Absolut. Det tror jag absolut att det gör. Men sen är det ju också det här med belastning. Jag tänkte att vi idag skulle kanske försöka få med oss en någon form av fystränare. Just nu att köra. Men då torsdag, flyga hem. Sen har du då lördag och sen match söndag. Alltså hur man gör för att, ja men med återhämtningen.
Du tränar ju mest på dobb, så vi kanske borde skicka dig då.
Ja, precis. Ja, men jag är väl den enda som tränar varje dag. Det gör ju inte ens Samuel Lidsholm.
Det gör jag nog inte.
Nej.
Men det, eftersom vi ska prata med Beimo, det ska bli faktiskt en rolig fråga att ställa honom. Att han ändå varit ute i Europa ett par gånger. Vi ska prata med honom lite senare. Hur är liksom det här, för det är mycket surr om liksom att det är
freshness. Ja. Det är roliga, vi hade ju jag säger Samuel så jag tänkte, det är Anton Seletrus var ju med, och han sa ju att i Norge pratar de inte en enda gång sedan han kom dit om freshness. Alltså det är inte ens en snack. Spela tre matcher på en vecka är inget problem. Mm. Det är bara att köra. Det är bara i Sverige vi gör det ett problem. Och jag då, som ni hör, pratar om torsdag och söndag. Men i England så brukar det vara kanske så här, om du har om du har en Champions League-match, så har du alltid den tidiga matchen helgen innan. Alltså du spelar aldrig söndagen eller och torsdagen så kanske du får till måndagen på dig. Så att det är klart att vi trycker ihop det lite grann nu. Men jag tänkte en sak innan vi rullar vidare med en annan sak. Så är det ju med anledning av drottningens bortgång. Och att de eventuellt ska börja ställa matcher. Och så tänker man borta i England. Hur fan ska de hinna med inför VM, för det är redan ihoptryckt extremt mycket spelschemat för att VM ligger där det ligger i år.
Det är väl det också som jag tror att, för det var väl inne på att cricket gick ut väldigt, väldigt snabbt och sa att Här ställer man in allt. Premier League kanske inte har de möjligheten att ställa in allt. För då ska de spela var tredje dag sen. Och hur kommer det påverka de engelska lagen i Europa? Hur kommer det sen påverka deras anseende? Eller,
ja.
Alltså, det kan bli en följd som blir att vi får spela väldigt, väldigt mycket mer matcher än konkurrenterna ute i Europa. Och det kan få följd på hur säsongen eller ett eventuellt VM, hur det kan gå. All
right. Så här, vi ska byta nivå på fotbollen nu faktiskt. Vi ska ta oss från eliten ner till bredden. Och det ska vi göra tillsammans med vår kära vän Oliver. Mm-hmm. Som till skillnad från Samuel som strävar uppåt i fotbollshierarkin.
Så strävar han neråt.
Så strävar Oliver neråt. Och ju längre ner i divisionerna och ju sämre lagen är, desto bättre.
Precis.
Är det någonstans. Och vi har ju kommit på att vi älskar den här... ja, men när vi får tag på någon division 6-tränare som har problem att få ihop sitt lag. Eller när forwarden liksom försover sig och missar matchen. Så hittar de här liksom bra stores. Vilka derbyn finns det i de lägre divisionerna? Alltså division 5, division 6. Där det verkligen så här är på liv och död. Det är två byar som går ut i kamp mot varandra. Där, i den här miljön rör sig Oliver. Välkommen in.
Tack snälla. Ja, men precis. Vi pratade ju om det innan här. Jag är från Borlänge.
Ja.
Dalarna är väl inte liksom Sveriges främsta fotbollslandskap när det gäller att fram talanger.
Nej, fast ni har ändå, ni har fått fram Peter Vogt, ja. Och Mats Färner som var från, och sen så har ni ju ändå Brage.
Absolut. Så fotbollstraditionen är stark.
Men jävligt bra på innebandy
är
ni.
Ja, i Falun är vi där är vi grymma faktiskt. Nej, men så att det finns ganska många dåliga gäng nere i de lägre divisionerna, ja. Så det är där jag utgår ifrån. Och som ni säger här på Dobb så vill vi, och fotbollsmålet, så vill vi ju även ta tag i dem. Topplagen i Europa och Sverige, men även de här mindre lagen. Exakt. Därför har vi då tagit fram Otto och sammanställt en lista här med, vi vill inte säga de sämsta lagen egentligen, utan de som kanske har mest eländigt just nu.
Ja, de som har lite grann att jobba på.
Av division 6 lagen i Sverige. Och kriterierna för att komma med på den här listan då är att man ska spela i en division som har minst 10 lag.
Okay.
Och att man inte har vunnit en match i år än då. Så den här är ju en negativ lista. Som de som toppar den här listan, Venestads IF.
De är de sämsta.
De är sämsta.
De är sämsta i hela
Och de som
Sverige.
Är på 12:e plats är i den här kontexten det bästa laget.
Det bästa laget.
Ja. Men är ju typ det 12:e sämsta laget i Sverige. Ja.
Det här Venestadslaget släpper alltså in 9,2 mål per match.
Ja.
Alltså det är helt sjukt.
Det är ju spännande där. Men vi kan ju gå in på just Venestads. De lirar ju i division 6 nordöstra Skåne.
Ja.
De kommer från en förlust med 12-1 senast.
Okay.
Det var deras tredje mål för säsongen. Här ser vi en bild på laget.
Jag måste bara gå lite närmare och kolla deras målverk.
Det var det första jag reagerade på också. Jag bara, är det Micke?
Nej, men han är inte purung alltså.
Vi måste ju nästan få tag på honom och fråga hur det känns att ha släppt in 169 mål eller något sånt där hittills.
0-17 i röven. Men vi fanns snyggast i sexan.
Vi krigar på vårt sätt. Ja,
de har en slogan, det här laget, som heter det är bra nock. Eller nog, antar jag, men på någon slags...
Nej, men det är nock. Det är ju skånska. Daniel Nanskog som jag har jobbat med. När jag har ju vissa så här Tourettes-drag. Alltså jag måste börja slå på någon så här. Kan bli ganska jobbig. Eller du vet, sms. Man bara skickar liksom frågetecken om inte du har svarat tillräckligt snabbt. Så här, liksom. Och så var det någon sändning när jag började stå och slå så här på honom. Helt omotiverat. Ja. Då vände han sig om och bara klappade till mig stenhårt. Och så säger han bara knock i knock. Ja. Alltså nog i nog. Mm. Ja.
Men det är värt att notera på den här bilden att längst fram ligger en träningsoverall.
Ja,
det och där har de då tryckt det här, den här taglinen. Det tycker jag är lite fint ändå.
Ja.
Hoppas kanske kunna få tag på den. Lite andra roliga saker som när vi på de här lagen som vi har på den här listan. Till exempel IFK Velen som vi har med.
Ja.
Det är ju Marcus Bergs modersklubb. Och vi kan ju kolla lite. Får vi fram den bilden från deras Instagram-flöde. De är väldigt stolta över sin produkt här. Vi ser på 9 bilder så är väl Mackan med på Ja, men 5 stycken av dem.
Ja, de är väldigt nöjda med mackan.
Alltså jag gillar att de ändå drar in så här glad påsk och sen är 4 bilder på mackan. Sen bara, tips, promenad lördag den 16 oktober mellan 12.30 och 14.00.
Ja. Och sen så någon omotiverad bild på någon lykta, ljuslykta. Ja, men det är ändå Marcus Berg som är, och de kan inte spela fotboll.
Nej, precis.
Nej, det är det som är, de är alltså 2 på den här listan.
Ja, men de borde ändå fått en del i solidaritetsersättning genom åren, så de ska kunna liksom bygga upp en bra organisation.
Sämst i Sverige är Marcus Bergs modersklubb.
Vilna är inte näst sämst. Det är, vi ska se här, det är Järpås som är från, vi har ju varit inne på Lidköping. Ja. De spelar faktiskt i Lidköping division 6.
Järpås.
Hej, från Lidköping.
Alltså, Velen är ju inte alls, de är ju bara 10:e sämst i Sverige. Så att de är ganska
de är bra.
Ja.
De är bra ju.
Kul grej, apropå då Järpås, det är ju bottenmöte här tror jag som de ställs mot. Kan det vara så? Ja, det stämmer, precis. De möter då Norra Hären i BK på lördag. De ligger 2 placeringar ovanför.
Och har tagit Järpås. En seger då?
Ja, de har faktiskt tagit 17 pinnar. Så det skiljer ganska mycket mellan Järpås och då...
17 poäng helt enkelt. från,
och en målskillnad på då 127 mellan dem. Vi kan ta ett annat kul inslag från den här listan. BK Sparks klubbemblem är ju speciellt, som vi ser här till vänster. Vi kan väl... vad är det vi ser på...
Alltså framförallt ser vi varför det går dåligt för klubben. Med tanke på att bollen är på fel ställe. Ja. Alltså så.
Ja. Lichen reagerar ju direkt på. Han bara, det där är ingen seriös kille. Han har inte rakade ben.
Han är väl mer en 70-talist då, helt enkelt. Men... nej, men det är ju en tecknad gubbe som skulle kunna vara någon figur ur Kronblom eller något liknande sådär. Och en väldigt retroboll då. Jag tror klubben måste bildas 1974.
Precis.
Och de kör i sina lila tröjor. Men de är från Alingsås.
Mm.
Och då borde de ju kunna ringa in någon av Elmander-bröderna, tänker jag, om det går tungt.
Det är så jävla mysigt med Sparbanken. Det känns ju lite såhär...
att Sparbanken
någon
Alingsås...
Någon i laget jobbar. Jag har bränder på högpositionen här. Som bara gått in och tryckt 5000.
Exakt. Okej, men jag vill ju faktiskt slå ett slag. För jag såg att Degerhamn var på listan. Mm. Degerhamn är från Öland.
Mm.
Och de har en så jävla mysig fotbollsplan där borta i Degerhamn. Och så har varit där och sagt till så här, någon gång ska vi åka och kolla på Degerhamn, för jag skulle åka dit. För det är en grej som jag tycker är väldigt härligt när man åker runt i Sverige. Det är att om du kommer till en liten håla och det pågår en fotbollsmatch, gå och titta på fotbollsmatchen.
Mm.
Om du kommer till en håla och det inte pågår en fotbollsmatch, ta reda på när fotbollsmatchen är och gå och titta på fotbollsmatchen.
Mm.
Det är liksom, det är jätteroligt att göra.
Mm.
Och då har jag tänkt så här, men Degerhamn, fan, de måste spela snart. Jag har precis missat dem. Men nu är jag ganska glad över att jag liksom har sluppit det. För då har man ändå gått dit som Degerhamn-supporter. Och det är en jobbig grej om de är så jävla dåliga.
För så mycket mål du hade fått sett.
Ja, förvisso. Men och fel kasse. Trosa Vagnhärad är ju... Men SKU, det är alltså deras, det är UDs ungdomslag som är uppe som är, i... Ja, så att den är ju lite taskig.
Men värt att notera också, Vicksjö är ju med på listan här på en 7:e plats.
Herrarna,
precis. Ja. För damerna spelar ju allsvenskan.
Ja, precis. Där märker man ju att talangen i byn föll hos damerna, inte hos herrarna. Verkligen. Men jag gillar ju ändå att herrarna vill och försöker.
Ja, verkligen.
Verkligen.
De har en tydlig plan.
Ja, de har en tydlig plan.
Alltså, hade Akropolis fått fortsätta lira i 2:an, då hade ju de varit med på den här listan. Ja. Jag menar, de torskar sin första match med 42-0 mot Stocksund.
Var du med i Akropolis då?
Nej, men vi borde ta hit någon av de där lokala bagarna som ändå var med och bara, hur var den här matchen?
Men de ställde upp, alltså, vad var det som hände där?
De var mäklare och restaurangägare och sånt här. De hade inga spelare och fick tvångsregistrera.
Alltså, det var ju liksom
expressregistrera för massa pengar, spelare.
Det fanns ju någon förhoppning av att de skulle kunna lösa vissa bitar och fortfarande kunna vara ett registrerat lag och så vidare. Men att lämna VO i division 2 kostar ju typ 200 eller 300 000. Så de ringde ju bara ihop... Om vi brukar säga snittålder i lag kan vara högt, alltså snittvikten som var på det där laget i Akropolis, den måste ju lägga.
Men 42 mål alltså, det är ju svårt att
det är typ bara...
Ja, men det är ju så, varannan minut så är det en kasse typ. Och då ska det vara, det är ändå avspark, alltså, det tar ju tid liksom att plocka ut bollen i mål, gå upp och lägga den, domaren ska få igång det.
Du måste aktivt vilja vara dålig för att förlora så mycket.
Ja, vi precis.
Måste bjuda hit dem och fråga vad. Men sen fan, de mötte
Stocksund, måste man säga.
Stocksund leder väl, tror jag, nu den division 2-serien. Men de har också väldigt många unga. Jag tror de kanske var väldigt motiverade att så här, göra avtryck första matchen.
Jo, men 42 mål.
Ja, men då blir det ju en tävling. Jag tror någon gjorde 10 kassar och så ledde skytteligan. Sen när Akropolis, du vet, drog sig ur, så hade den ju minus 10 kassar.
Nej, direkt.
Måste bara flika in när du ändå är inne på medelålder. För att det är en liten kul detalj om vi ändå går tillbaka till Venestads IF som då toppar den här tabellen igen.
De sämsta.
Ja, precis. Jag gjorde lite research inför. De har presenterat sig själva på sin laget.se-sida, eller vad den heter. Där de berättar om att Venestad ligger strax utanför Kristianstad, tror jag att det var. Det är 42 man i truppen. I en liten by som innehåller drygt, jag tror det var 86 medborgare eller någonting sånt där.
Så att ungefär 50% av dem.
Precis så, är med i laget.
Ja, men det är härligt.
Och medelåldern i den byn är ju över 60 år. Så att det är ju starkt ändå att de har fått ihop ett lag från första början.
Vi har ju ett lag med 57 pers i vår trupp. Och,
snittålder på.
Ja, men det är så roligt, för att om det är 2 eller 3 år sedan så var vi det laget i svenska CS-systemet som hade högst medelålder. Ja. Men vi är också det laget som hade flest allsvenska matcher till start. Fast inte i samma match då. Så att det är ju roligt med de här stora trupperna. Och jag tror att Venestad lider samma problem som vi gör. Att helt plötsligt så får man inte ihop folk till en match. Vi är 57 pers i truppen. Hur kan vi inte få ihop 11 personer? Det är ju helt enormt.
Och det är också med 11 personer då. Då ska de orka.
Ja, orka. Så att 11 personer är ju bara för att slippa VO. Sen är det alltid så här, men kom igen, vi behöver 2-3 till. För att man vet att
rullar biten.
Ja, behöver biten.
Exakt.
Men om jag då ska tipsa innan jag rullar ut här igen och vi ska få in Felix Bergmo. Kanske helgens match, kanske vissa vill få det till att det är ju derby på söndag till exempel.
Var då någonstans?
Ja, men Stockholms derby.
Jaha, ja.
Men jag vill slå slag för att den stora matchen i helgen kommer ju bli Films SK som ligger 3 på den här listan. De möter då serieledarna i division 6 Östra. Gimo IF.
Ja, uttals med Gimo faktiskt. Gimo, ja, kanske. Visst. Okay. Det ligger i Uppland. Ja, norra Uppland. Ja,
Films, jag är free transfer. Jag kan åka snabbt.
Ja, ja.
David Sundins hemstad.
Ja.
Ja, du ser.
Riktigt skojig.
Men Gimo då har ju vunnit samtliga sina matcher hittills. Mm. Samtidigt som Films SK har förlorat samtliga matcher. Så där skulle det kunna bli en härlig skalp på Björkparken i Österbybruk.
En riktig nagelbitare i andra ord.
Ja, precis. Så att, vi får ju se. Det kanske är så att Films SK ta sig ur den här serien eller den här tabellen till nästa gång vi kommer tillbaka till den. För som vi var inne på, för att kvalificera sig hit så måste man ju ha förlorat samtliga matcher på säsongen.
Och om man då är historiskt intresserad, så i Österbybruk så är det ju då alltså vallonerna som dök upp på 1600-talet och familjen De Geer, så har ju de sitt bruk där. Så det finns ju både om man vill kolla på svensk brukshistoria och även om man vill fika, så finns det ett fint café där uppe i Österbybruk.
Så ta er dit på söndag.
Ja, det blir kanon. Ja.
Alltså, det blir viktigt.
Och sista...
Det blir viktigt. Ja, jag älskar fika också. Så
du tar en stor chokladboll innan match.
Lätt. Så kan jag alltid hoppa in om någon blir skadad i Films.
Och om man är intresserad av kärnkraft så är det inte långt därifrån upp till Forsmark. Ja. Så att det är bara fortsätta.
Så till slut då ville man ju bara sträcka ut en hand till er där hemma. Att om ni har några historier eller några matcher där framöver i de här gärdsgårdsserierna som ni vill att vi uppmärksammar, så är det bara att höra av sig till oss på Twitter eller Instagram.
Ja, absolut. Och framförallt så här, heta rivalmöten, bra historier, saker som händer. Alltså, vad finns det där ute i, liksom, i fotbollssverige som vi... Vi ringer gärna upp. Jättemma. Vi skickar gärna ner Otto. han är bra, för han är från Lisch. Ja. Han förstår det ute på landsbygden.
Så tänker man ändå så här, man vill ändå höra Lisch. Vem är, för Venestad har gjort 3 baljer. Ja. Vem är målisen de har gjort mål på? Det måste ju vara...
Senaste målskytt var Mattias Hagman. Han kanske vi kan se om han löser in lite mål.
Har han en målgest, undrar jag?
Det. Ja, allt det vill man
alla de är målgester. Ja. Alltså, jag var där hemma.
Och sen får ju BK Spark gärna skicka sin magiska tröja hit som vi kanske kan hänga upp i studion om det är möjligt.
Vilken var det? Ja, men det var den där. Sparbank. Ja, det var Sparbanken. Ja, precis. All right, härligt. Ska vi ta oss då från breddfotbollen till den finaste av fotboll vi har i Sverige, nämligen det laget som är
Ja, men historiskt sett, det är Sveriges bästa förening och de vinner typ allt de vill vinna. I år har de inte känt för att vinna allsvenskan, men de kände för att spela Europa League, vilket de gjorde igår. MFF pratade jag om såklart. Och de mötte portugisiska Braga. Och vem är oss? Felix Beimo. God morgon Felix, hur är läget?
God morgon. Jura, det är bra, tack. Man har inte fått så många timmar sömn i natt, så man är lite morgontrött, men det är bra att ni väcker den.
Ja, berätta gärna om matchen igår.
Nej, men det var väl en ganska tuff match. Det känns som att vi har hamnat lite i en grupp där de som inte är så extremt fotbollsintresserade förstår riktigt hur bra lag vi möter. Braga, Union Berlin och de här belgarna som nästan vann belgiska mästerskapet förra året. Det är ju väldigt hög nivå på tre lag. Så det var en tuff match mot ett väldigt skickligt lag. Absolut, det var väl inget snack om att det var en rättvis seger för dem.
Jag satt självklart att kolla på matchen igår och hade de funderingar. Braga är ju jäkligt bra och de är bra både offensivt och defensivt. Vilket är jobbigt när man ställs mot dem. Men när man säger att ett lag är bra, vad är din känsla på planen? Är det att de har de individuella kvaliteterna som gör att wow, okej, det här är 2-3 hyllor upp? Eller är det de som lag har liksom en metod att spela som är det som liksom ställer till det störst problem för er?
Nej, men det är väl framförallt att spelarna är så pass... Alla spelare är väldigt individuellt skickliga och kan göra saker i väldigt högt tempo. Och i trånga ytor. Det är väl framförallt det som jag märker skillnaden. Och även som man märkte skillnaden när man var i till exempel Tyskland och hade ett äventyr att... Allting går väldigt mycket snabbare i trånga ytor och folk kan hantera en boll i hög fart och ett och två tillslag i väldigt, trånga situationer. Och de hade några spelare, tycker jag, igår som var väldigt skickliga på det. Men även egentligen hela laget, väldigt bolltrygga och är väl på en lite högre nivå vad gäller det.
Och vilket anslag har ni till en sån här match när ni går in? Ni har ny tränare på plats, noterade att en väldigt tydlig 5-3-2, blev väl att de ställde upp, eller hur? Fembackslinjen mot tre, eller nästan 5-4-1 var som är under perioder. Ni är ju vana att vara liksom mer ett dominant lag, alltså i er vardag, i och med att ni är MFF och spelar i den ligan som ni gör. Hur är det liksom att gå från att vara... Som om man säger det dominanta laget i matcherna till att kanske bli mer reaktiva?
Nej, men det är väl någonting man får acceptera. Jag tror vi alla spelare lite accepterar det när vi ställs mot lag som är har en mycket större budget och en mycket större truppvärde och vi vet om att vi kanske inte är favoriter. Och man är med i den här, när man är med i den här turneringen så vill man såklart... Det är klart man vill ju stå för bra prestationer, men vi vill ju också åstadkomma någonting resultatmässigt. Och den största möjligheten att göra det kanske är att vara lite mer cynisk i vissa lägen och spela ett lite mer defensivt spel. Och det har ofta fungerat för Malmö FF genom åren i Europa. Så det är ju någonting som man förstår att man kanske behöver göra. Så att det är ju lite skillnad på att möta de här lagen jämfört med att spela. Som du säger, i allsvenskan när man är favorit.
Vad är han tryckt på nu, Åge, när han kom in? Alltså det är ju klart att en träning, han kan ju inte förändra så mycket, men det är väl kanske mer liksom... lite mer instruktion, någonting. Vad är det han vill att ni ska göra? Vad är det han trycker på som han vill liksom, det här vill jag se? Jag vet varför han pratar om direktheten, det är ju en sak.
Ja, nej men verkligen. Och, nej men det är väl klart, han bytte ju spelsystem direkt, så det var en sak. Lite skillnad där och sen... Så jag menar, även om vi inte spelade någon fantastisk fotboll igår och vi fick inte med oss resultatet vi ville, så kände jag personligen att det fanns en glöd och en liten en hunger som vi inte har riktigt haft i laget på senaste tiden. Och jag menar, man kanske inte ska greppa efter sådana bara små saker, men man kan också välja att se det på det sättet att jag tar med mig, försöker ta med mig det som positivt, och jag tror att det verkligen kommer ge resultat i allsvenskan, att spela med den intensiteten och viljan och glöden som vi hade igår. Och han är ju väldigt skicklig på att tända ett lag på det sättet och motivera oss till att göra bra insatser och bra kämparinsatser. Så jag menar, ibland är det inte mer än det som krävs. Man kan snacka om små taktiska justeringar här och där, och jag själv tycker det är väldigt roligt, men det är fortfarande 11 personer mot 11 personer som ska vinna sina matcher i matcherna ofta, så att det räcker ofta med att få in den glöden hos oss, och jag hoppas att vi tar med oss det till söndag.
Nej, men jag tänkte på, tjena Felix förresten, tänkte just på det med allsvenskan, alltså det, trots att man liksom kanske inte helt har känt igen er under säsongen, och kanske att, för ni har fått byta tränare och så har det kommit in någon annan och det har funnits sådana problem, och att, men jag tänker att trots det så är det är 6 poäng till topp 3, det är 11 poäng till Häcken, och ni har 4 av de lagen som ligger före er kvar. Alltså nu när Hareide kommer in, hur stort fokus har han lagt på att, vet du vad, Malmö, vi ska komma topp 3 i allsvenskan och samtidigt kunna hålla en nivå i Europa? Jag tänker så här, har det varit mycket fokus att, okej, vi gör det här, det vi kan i Europa, men nu måste vi sätta fokus allsvenskan, där vi liksom, nu är det Norrköping i helgen, sen har ni liksom Djurgården kvar, Häcken kvar, Hammarby kvar. De har lite egna händer liksom att ändå kunna plocka den där topp 3-platsen.
Nej, men det är en bra fråga, för det är ganska uttalat skulle jag säga från klubben att vi måste komma topp 3 i allsvenskan. Det är någonstans basen för att få spela de här matcherna som igår. Ta oss inte till topp 3, så sätter man sig själv i en väldigt svår situation och blir tvungen att vinna kuppen som vi har gjort en gång på över 30 år nu i MFFs historia. Så det kanske man inte kan räkna med att vi ska göra varje år. Så det är ju verkligen huvudmålet, att komma topp 3 i allsvenskan den här hösten, för att få spela i Europa nästa år också, vilket är en väldigt stor del av klubbens DNA, att vara med och tävla i Europa, och någonting alla spelare också vill vara.
Hur mycket utvecklas ni utav att spela de här Europa-matcherna? Liksom, känner man liksom att, ja, men det här ger mig en utveckling, de här matcherna är bra för min karriär?
Absolut, nej, men det känner man verkligen. Dels för oss som lag så känner vi ju att det är här vi får chansen att mäta oss med en lite högre nivå och se hur bra vi faktiskt kan vara. Och sen även individuellt känna på, okej, men är jag redo för den här nivån? Klarar jag det? Håller jag den här nivån? Så det är ju, det blir lite så här, jag tänkte på det, när man spelar de här matcherna igår, när man står där på line-upen så hör man musiken och ser den där flaggan i mitten. Nu var det inte Champions League som var förra året, men det var ändå Europa League. Jag menar, det är ändå någonting man drömde om när man var liten och började spela fotboll. Så det blir ju lite häftigt på det sättet att se att, okej, men nu är jag här. Är jag tillräckligt bra för att vara här, eller har jag bara drömt om det här men jag är inte redo? Så att det är klart att det blir som ett litet test för både oss som lag och individuellt. Sen så skulle jag säga att lite beroende på hur du, så här, om du bara är där för att utvecklas som lag och bli bättre, alltså på det sättet, så kanske man har en lite annan approach än om du är där för att just idag få ett resultat. Och det är en svår balansgång.
Och hur tycker ni att ni agerar?
Nej, men så här, igår kanske vi var där lite mer för att få ett resultat. Skulle vi försöka utveckla oss maximalt så kanske det finns lite andra sätt att gå tillväga. Jag tycker att både Glimt gör fantastiskt jobb där när det kommer till att verkligen visa att även ett litet lag från Skandinavien kan hävda sig på.
Men de har också en tydlighet i det de gör. Alltså att det känns som att de inte ändrar så mycket när de kliver in i ett Europa League-spel. Utan de fortsätter på sin modell som de har kört på ganska länge. Det jag tänker för er som blir lite jobbigt med rätt många tränarbyten. Och jag lägger mig egentligen inte i anledning till det, utan bara konstaterar att ni har bytt tränare rätt många gånger. som kommer in med sina metoder. Som du sa nu kommer Åge in och ändra liksom sättet hur ni ställer upp. Jag tänker att prestationen på något sätt blir ju större för er eller hos er i och med att ni måste anpassa er till nya tränare än att ha liksom på någonting som pågår år ut år in som ni liksom på något sätt kan falla tillbaka på. Utan nu blir det väldigt mycket på gruppen eller liksom den inneboende fotbollskompetensen ni har. Att anpassa er till ny tränares liksom... Alltså det blir inte lättare att ta de här stora skalperna på det sättet, tänker jag, som det blir för Bode som är så oerhört tydliga med vad de ska göra och alla vet det.
Nej, men det är klart, det är som du säger. Det blir så när man byter tränare och Åga en dag på sig. Alltså, vad ska han göra liksom?
Ja,
han
kan exakt. Göra så.
Vi hade 60 minuter på planen på stadion dagen innan match. Alltså, that's it. Och sen kan vi ha något teorimöte och sådär. Man kan ju heller inte hålla oss på 8 teorimöten dagar innan match. Det funkar ju inte.
Nej. Ja, men så är det. Men som du var inne på, fokus allsvenskan, fokus att hitta den här topp 3-platsen som är inom räckhåll. Men det är ett Norrköping som kommer ändå lite boostade, med ett boostat självförtroende efter seger mot Bayern då. Det är ändå en tuff hemmamatch. Ni spelade igår. De flesta som spelade igår lär ju starta matchen på söndag. Hur har tankarna gått? Hur förbereder ni er inför söndag?
Du vill ju bara veta om Zeidan ska spela för ditt fantasylag, eller?
Nej, det är Kiese Thelin han är ute efter, om han spelar eller inte.
Jag skickar ett DM sen, Felix. Du löser det. Jag kommer inte säga till någon. Det var skrämmande igår när man hörde Harry det. Jag tar bara ut spelarna jag känner igen. Jag bara, nu är det kört för sidan. Jag kommer få spela en minut till.
Felix, ska veta det roliga är, varje gång innan deadline day, så får jag ett sms från någon av. Bror, fixa MFFs laguppställning.
Ja, men det är
det. Ja, det är bra. Nej,
lycka till, Felix.
Tack så mycket.
Ja, tack. Ja, ha det bra.
Tja.
Hej då.
All right. Jag tror att vi börjar närma oss slutet för denna fredag morgon där jag hoppade in i ditt gäng.
Ja, men det var supertrevligt.
Ja, det var kul att få gästa. Jag ber om ursäkt, jag trodde att det var att ni körde mjukisbyxor på fredagar. Men,
din städer är väl klar nu? Har de gått över tid nu?
Nästa gång så lovar jag sätta på mig jeans när jag kommer hit på fredag. Och tusen tack för att ni tittade på oss. Eurotalk Weekend är tillbaka imorgon. Fotbollsmorgon är tillbaka på måndag. Då jag, Jesper, Robin och var Peter Kisfalodi också som dyker upp. Nice. Plus att vi kommer prata ner derbyt under helgen. Förhoppningsvis får vi med oss någon från derbyt. Och förhoppningsvis också med oss någon från matchen mellan Malmö och IFK Norrköping på söndag. Det var det hela. God morgon. Hej.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.